Hej och välkomna till avsnitt 344 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas och med dig.
Kjell heter jag och jag är prästen. Hur förbereder du dig rent mentalt för en poddinspelning? Alltså så här, för ofta är det så här för oss, att, eller inte alltid, men ofta så är det att vi kommer från två olika håll och så rusar vi in och så, tjo, så här. Men behöver du någon sorts uppladdning eller är det bara att hoppa in?
Jag tycker att det blir väldigt redaktionellt. Jag tycker det är bäst som vi gjorde idag. Nu satt vi tio minuter innan utan att bränna något material utan vi pratade saker som inte är för poddens öron, så att säga. Och det då landade jag lite. Jag tycker det är skönare, men det tycker jag är allt. Alltså att det värsta är om jag är lite sen och du liksom redan står ställt upp poddmicken och bara av min jacka räck, för då
men ja, då hinner man inte landa.
Någon minut räcker för att så. Hur är du där och i annat du gör?
Nej, jag kommer att tänka på det, för det, när jag sa det så var det precis då jag kom på det, för att när jag liksom stod här och du tryckte igång och kollade här, så började jag le lite för mig själv. Så jag tänkte, okej, det här, nu blir det kul. Jag vet att Povel Ramel, den kära musikern som fyllde 100 förra året, man har levt, han sa så här, hur skriver du liksom ditt material?
Ja, just det.
Och då var det, sa han något som att man måste försätta sig i ett roat tillstånd. Alltså, det var mer så här, det var inte så här att det rinner ur någon människa bara sådär liksom, att man måste försätta sig i ett roa tillstånd. Jag tänkte så här, nu känner jag att nu börjar jag le så här, nu vet jag, nu kommer det något så här. Så att jag kan nog inte bara springa rätt in och köra liksom, utan jag måste åtminstone hinna landa i att vad är det vi ska göra nu.
Ja, just det,
nu
vilket rum är
vart. Nu blir det förmodligen roligt så här, för det brukar ju regel bli det. Och så är det där så att, men jag är inte så att jag förbereder mig. Ja. Fastar i 3 timmar innan. Alltså inte så, utan det är någon sekunds förberedelse.
Men det är mest mentalt landa, för det här som du säger är ju väldigt lätt för oss nu och det är liksom glädje. Men jag tycker det är mer spännande när jag ska, om jag ska göra någon föreläsning. Jag gör ju sånt så pass sällan. Det är inte samma sak, men du står ju framförallt och framför folk och predikar väldigt ofta. Så att jag tror inte att du känner lika som jag. Men om jag ska göra, och framförallt om jag då ska berätta min livshistoria. Sådär. Jag vill inte ha för lång tid på platsen, men kort. Alltså, om jag kommer till en kyrka jag inte har varit i, så är det skönt och inte predikat där. Liksom,
ja,
eller
just
så.
Det.
Och få en liten stund, men jag vet någon gång när jag kommit en timme, eller jag vet inte vad vi landar i riktigt minuttal, men blir det för långt, då går jag bara, får ont i magen så här, gör jag det här, utan, men jag behöver det finns något magiskt fönster där som jag inte riktigt vet. Nej, ibland träffar jag det, ibland inte. Och så att man
kan hinna supa in rummet.
Ja, men lite så. Se lite, vad är det för folk här? Vad är det som...
Ja, just det.
Men inte för länge liksom.
Jag var iväg för... Nu vet jag absolut inte vad det här kommer leda till. Förra veckan så var jag iväg och på någon sån här trivselträff.
Ja.
Och sjöng för ett antal människor liksom. Och det här var ju... Jag hade tagit ledigt, så det här var utanför tjänsten så. Fast det var ju ändå i tjänsten på något vis, för att det var ju en kyrka det här också, fast i en annan församling. Och så åkte jag dit och så var det ju förberett, och jag skulle först hålla en liten andakt och sen skulle jag leda, eller sjunga för dem. Jag hade bestämt att jag skulle sjunga Birger Sjöberg-material. Men där är det lite så här, jag fick, tiden var klockan 12, då ska andakten börja. Så då hade jag förberett och jag hade en färdigskriven så här, som körde jag. Det är verkligen en vanlig på jobbet för mig att göra den grejen. Men sen är det nästa, så klockan 12 ska andakten vara, 13:15 ska du framträda med det här sångprogrammet sen då. Om du vill får du komma in till oss och äta lunch i sammanhanget liksom. Pedagogisk lunch skulle man kunna säga liksom. Men det valde jag då att inte göra, därför att jag valde det. Men där var det liksom, nu har jag haft den andakten, nu är det en timme till jag ska in här. Och det här är en kyrka som jag varit i 1000 gånger förut också, så att jag behöver liksom inte, jag behövde inte ta in rummet. Men där blir det lite så här, så går jag in och tittar, de är inte klara, de fikar fortfarande eller äter lunch. Plus att det var också så att jag hade uttryckt en liten besvikelse från gången innan jag var där, för då tyckte jag att det var för störigt liksom, störande runt omkring, för jag har gjort det här massor med gånger, jag säkert 10 års tid i alla fall har kommit en gång om året och gjort en sån här föreställning. Och gången innan då så var det första gången efter pandemin och det är nya människor som roddar och sådär. Då kom folk, medan jag stod där framför matdisken i princip, så kommer folk börja köpa mer mat och sådär. Ja. Och det var lite såhär, så att jag vill inte längre, jag tycker inte det här är kul liksom. Jag sa, men vi ordnar det. Såhär. Ja. Så där ställde de någon vakt så att säga utanför och servera fikat utanför.
Okay. Eller
så att här kan vi köpa fika om man inte, och här, är man här inne då lyssnar man. Ja. Liksom. Så det var mycket bättre.
Ja, var
men det var ändå det där, liksom, aha, och så ska jag komma igång, så står man så väntat lite för länge liksom, när man kommer igång där, för att det ska bli riktigt bekvämt.
Ja.
Ah, som sagt, jag vet inte vad
jag
tror att det är ungefär samma.
Ja, absolut. Det är viktigare för mig såklart att om det är en plats man inte känner till.
Mm.
Ja, jag var gäst predikade på en sinnesrogetjänst, en helt annan ställe liksom. Och det är också en så speciell gudstjänst. Och då vill jag verkligen landa där och känna in, progå lite där inne på något sätt.
Ja,
vi vet vad man ska göra liksom. Ja, men jag är glad att jag inte är... För i och för sig, då blir det vardag liksom, om de här som åker runt och föreläser hela tiden. Ja, då har du ditt material så det blir inget...
De gör samma sak i princip. Ja. Eller en stup.
Ja, precis. Men en nyckel, det är så platt. Men det är ju så sant. Det är ju att vara förberedd. Du som ofta har skrivit ett material. Mm. Det är ju så mycket bättre. Än att säga, jag går lite på feeling. Jag är ju mer på feeling. Mm. Ja. Mm. Och ibland blir det bra om det är ett samtal man känner sig trygg i. Men ibland blir det så här, nu vet jag inte vad jag ska liksom. Nej, och det är då man blir osäker. Ja, det är klart att är du runt på en föreläsning, det är varenda ord är ju nedskrivet och du kan ditt material.
Ja,
och sen kan du glida ifrån i några olika
anekdoter
kanske. Men
då är det på ett annat sätt. Det där är alltid någon sån här drömmer och så att säga, som jag har. Tänk om man kunde stå liksom inför en publik och bara tala.
Ja, bara köra.
Och bara köra liksom.
Ja.
För jag har ju... Jag skulle ju kunna lära min predikan utan till. Vi har ju lärt mig mera saker än en predikan, eller längre saker än en predikan. Så det skulle jag kunna göra. Men jag gör det aldrig.
Nej.
När jag har predikan, då står jag verkligen och håller i manuset. Sen att jag har läst det några gånger så att jag kan titta ut. Men just det där, att och så reagera på folks reaktioner också. Så, jaha, tyckte du sådär? Det skulle jag vilja kunna.
Det
är usel på det. Om det inte är rätt sammanhang.
Men du, hur är läget? Förutom att du, vad gjorde där? Hur mår du? Hur har du haft det sen vi spelade in?
Jag mår bra. Jag har haft det bra. Jag har varit ute i fritidshuset i helgen här och vilat. Så det behövdes. Så inte minst för min fru som verkligen behövde det. Men även jag. Det är skönt. Så att jag är avkopplad in till medvetslöshetens gräns så att säga. Så att det,
så det var svårt att komma upp
idag. Igång. Nej, det var inte. Men det var ju lite strejk också idag. I tågtrafiken.
Ja, och inte
när
så
vi
spelar
in det här så var det, vi fick veta det igår eftermiddag den gången att det ska bli så här. Och jag sympatiserar i högsta grad med den här strejken.
Absolut.
Men den stör mig.
Ja, alltså, och det är ju det som är meningen.
Såklart. Sådana som vi... Jag menar, som vi
jo, men det blir så stor påverkan. Det är ju det. För nu i det här fallet är det pendeltågstrafiken.
Ja.
Och pendeltåget går ju ut i Stockholms... trakten så långt ut där det inte går någonting annat. Liksom.
Precis.
Sen kan du kanske... åka runt med... 7 olika bussar för tvär och tvärs åka i flera timmar, det vill man ju inte liksom.
Så att
det blir ju en stor...
tittade så här, jag ska ta bussen imorgon. Okej, det tar 3 timmar och 58 minuter. Så här, nej, jag tror inte jag gör det. Så.
En arbetsdag till bara på fram och tillbaka.
Ja, just det. Så du kan inte sitta 8 timmar på bussen. Det går ju inte.
Så. Nej. Nej, jag var faktiskt så här, tänkte ta mitt ansvar som... Nu ska du få höra. Ta mitt ansvar som chef imorgon då, från att vi spelar in idag. Det kommer ju en morgondag. Då har vi ju sån medarbetarsamling.
Ja.
Och då tänkte jag så här, men ska jag ställa in den kanske? För jag har inte så mycket info just imorgon. Kanske ska skita i den och så kan jag skicka ett mejl med punkterna. Mm. Så inte folk behöver liksom kämpa. Och så började jag tänka, eller jag fick lite hjälp att tänka, men hur många är det då? Och det var ju framförallt jag själv som, och sen var det några till, men då började jag säga, ja, visst, men den kan åka bil, den kan göra så, den kan, så att det var inte så många, så att jag får väl ha det där.
Ja, just det.
Ja, det var med, ja. Så jag var mig själv närmast igen, ja, och tänkte, ja, först det, här, nu ska jag som en god chef, vi kanske ska skita i mötet för att alla ska kunna komma.
Ja, och så var det du som
så var det. Ja.
Så ja, nej, men som så sagt, det ska ju märkas. Det skulle, ja. Skulle prästerna börja strejka skulle knappt de märka det. Det skulle vara begravningen då som skulle vara, som skulle bli inställd, och där skulle man reagera. Men, ja, men annars, alltså det är en,
nej, just det,
är inte
precis
den typen av, ja, jag tycker att vi gör ett viktigt, ja, jobb, men det är ju inte,
nej, men det påverkar inte folks vardag. Nej, precis, och det är där det verkligen blir skillnad liksom.
Ja, 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 visst.
Men jag tror att folk, jag vet inte, alltså nu är det ju källa Facebook-trådar, men att de sympatiserar, ja, ganska mycket med dem den här gången. Det finns ju både
det finns
och såklart.
Jag har faktiskt inte sett,
nej, men jag såg nej, precis, så, men inte jag heller egentligen, och det man förstår sig, för det handlar om säkerheten, det handlar om en bra arbetsmiljö. Och
visst. Jag tror att det var svårare, liksom. Jag tror att färre sympatiserar med pilotstrejk till exempel, alltså, ja, för att man vet vad en pilot tjänar,
ja,
så att säga.
Just det.
Men det här fallet var det ju inte, det gäller ju inte lönerna heller, utan det är som sagt säkerheten. Och det,
precis, och det är någonting helt annat liksom.
Ja, jag tror att folk tänker, ja, så. Men jag har aldrig reflekterat över, men som någon sa på tv eller om det var radio, att hur ska man kunna ansvara liksom, för ett helt pendeltåg och en enda personal, ja, på detta pendeltåg. Ja. Jag har inte reflekterat över varför det är så. Och tågvärdarna, ja, jag har inte sett till dem så mycket liksom, så, för att det har ju aldrig behövts då, men det kanske.
Nej, men du har inte varit på det tåget.
Nej, precis. Det behövts när jag inte var där. Nej. Så det är ju säkert. Men bara tanken att, ja, nu vad händer något här, börjar det brinna, så finns det en lokförare, ja, och ingen annan.
Nej, och den lär ju ha stränga direktiv att aldrig lämna sin,
säkert,
sin
säkert
hytt.
Ja, ja, men absolut liksom. Säkert.
Ja. Hör du, jag har inte den med mig, så att det blir bara taget i luften, men jag såg i profan media att det var Aftonbladet skrev något så här, präst riskerat uppsägning på grund av läste fel Herrens bön.
Jaså? Ja, nej, det har inte jag,
nej,
sett heller.
Och, men det, och jag,
men vadå fel? Vad
den läste den gamla översättningen och då riskerade att få, eller om det var P4, det var i alla fall, det var liksom en ganska stor kanal. Ja. Det, antingen var det, för jag läste ett parallella sak, antingen var det Aftonbladet, så var det P4 Extra. Så. Men det är i alla fall någonting stort, profant, ja, liksom. Ja. Men det kommer ju inte bli så, det vet ju både du och jag.
Jo, absolut. Men grejen är att jag är så förvånad att ens.
Ja, det var det som var.
Det är så här, jag chockade en begravningsentreprenör här för ett tag sedan när jag sa att det vi ska använda nu, det är den så kallade nya översättningen, ja, från 1981. Vår fader, du som är i himlen.
Över 40 år gammal.
Ja. Det är ju ingen annan än du som använder det, sa hon så här. Och det tror jag ju inte, nej, är sant. Nej. Men jag vet ju att det också finns kollegor som använder. Ja. Men i handboken står det att det är första ansvar. Vi ska använda, ja, Herrens bön i form av vår fader, du som är i himlen. Men den andra finns med vid pastorala skäl, kan man använda, ja, den gamla. Liksom, om det, och det är ju oftast då i begravning som någon, ja, vill att, nej, men den här kunde inte mormor. Vi vill att vi ska ha den som mormor själv läste. Ja. Liksom. Och då kan det ju, jag förut, innan den nya handboken kom, så frågade jag alltid. Mm. Vi använder ju nu en som översättning som är så här, men den gamla finns ju, många vill ha den, bla bla bla. Och då tog ju 98% av dem jag frågade, tog ju den gamla då. Men nu sen ny handbok så frågar jag aldrig. Utan det är om de själva tar upp det. Kan, ja, vi inte det, få den där gamla, den där känner vi inte igen. Eller, ni ska väl inte ha den där nya nu. Eller så här. Då brukar jag berätta. Ja. Och så ibland så ändrar de sig.
Ja.
Men oftast så vill de ha den.
Och då gör du det.
Och då gör vi ju det.
Så,
och det är ju inte förgivet.
Nej, men det var bara kul så här att det vart. För annars, som vi har tagit upp 1000 gånger här, i alla fall 100, är ju när det är kyrkan, då ska det ju vara sex eller sprit,
ja,
eller
ja,
något sånt där liksom. Och här var det då att prästen använde fel bön
ja,
så.
Ja,
nej, men jag läste lite kommentarer, för jag var inte så intresserad att det innehåller, för det här är ju bara bullshit, det kommer inte bli någon, du får inte sluta för att du har använt fel. Det kommer inte bli en varning, det blir ingenting, nej, så nej. Kan vi släppa det. Men det var ändå så här kommentarerna, att det var ändå, då var det så här folk heta känslor så här.
Ja,
nej, men den nya har bättre ordföljd nu utifrån vårt språk, och så var det andra så men du vet, det vart den här diskussionen.
Alltså, ja,
och det vart så här, jag log när jag läste dem, så här, okej, här var engagerade ni blev
för en fråga
som,
för jag föredrar ju den så kallade nya. Ja, då, ja. Och det är ju därför att jag tycker att den är begripligare. Sen, ja. Sen kan jag förstå att man tycker den gamla är vackrare, för det, det är ju på sätt och vis. Men allt, liksom, alla gamla texter, så här, det låter ju som poesi på något vis. Och då låter det vackert, men vad är viktigast? Att det låter vackert eller att vi förstår vad det sägs. Liksom,
att
så.
Man förstår.
Ja, det tycker jag att det är så.
Verkligen.
Ja.
Men du, ska vi kasta oss på några artiklar?
Ja, det ska
om,
vi göra.
Om du inte
ska,
hade något annat du
nej, ville... Jo, jag ska ta upp en grej som är lite... Jag vet inte varför jag tar upp den. Jo, för att det är kul att ta upp den.
Ja.
Därav det skälet. Det finns inget bättre skäl.
Nej.
Jo, jag såg... Det har börjat en ny omgång av Morden i Sandhamn.
Okej.
Och det är en deckare som handlar om en åklagare som heter Nora Linde och bor ute i... Här har hus ute i skärgården, alltså ute i Sandhamn, helt enkelt. Och där så samarbetar hon med någon polis och så löser de en massa mordfall och så. Nu har gått i 1000 år.
Ja.
Alexander Rapaport spelar huvudrollen.
Ja, då har jag sett något av det. Just det.
Och vi har sett alla avsnitt många, många gånger. Men nu har det kommit en ny avsnitt, en ny omgång. Och vi har sett två. Så, men avsnitt 3, nu kommer jag fram till varför jag tar upp det här. Det är ju inte för att berätta att jag sett en deckarserie. Utan där utspelas det på ett konfirmandläger. Och en präst som han kallar för präst Arne. Som är med i två upplagor, dels som ung och dels som... äldre och har en ganska viktig roll och hans fru har en prästfru. Men de driver då ett konfirmandläger på Knappholmen som det heter. Där och då har de gjort det i 30 år. Så får man då tillbakablickar och se hur konfirman. Och då är det så att det nya, alltså det moderna varianten av det här konfirmandlägret där ute på Knappholmen, där då är den här prästen inte med längre med det andra som leder det. Då springer konfirmanderna ut, liksom de kommer på kvällen och sätter sig ut i skogen och sitter och jag halsar liksom, och de super sitter där ute. Om jag måste sjunga Kumbaya en gång till så kräks jag. Och så kommer de då råka hitta ett lik där, eller två lik. Och då visar det sig att det är konfirmander som försvann 30 år tidigare på det här Knappholmens konfirmandläger.
Det var en spännande premiss.
Det var, alltså, ja, absolut. Ja. Själv, alltså, det här är en av de bättre avsnitten. För att, behöver inte gå in på deckarens kvalitet. Men det var en av de bättre. Och då tänkte jag så här, vänta nu. Det här, jag fattar att det här kanske förekommer, men det känns så för mig liksom verkligen väsensfrämmande. Jag sitter konfirmander ute och super i skogen. Och sen så i återblickarna då. Då är det också där, då är det två av ledarna, sitter de och dricker vin och hånglar ute i skogen. Och så kommer en annan ledare fram till två konfirmander och de konfirmanderna sitter och super tillsammans. Och då kommer den här ledaren fram och säger åt dem varför de ska våldta henne. Liksom. Så här, ungdomsledaren där. Och tack och lov så är det inte riktigt, det här är inte min erfarenhet av konfirmandläger. Jag anar att det kanske kan förekomma så, men det är ju inget som jag känner igen. Och då tänker jag, att någonting, men här har man liksom tagit,
ja, men du har tagit alla
för 30 delarna. År sedan så hände det här och nu händer det igen. Eftersom man, och så dessutom så var det lite roligt för att i intrigen ingick det att de moderna utredarna hittar en bibel som användes för 30 år sedan. Den här en försvunnen konfirmandsbibel hittade de där. Och det var en gummibibel och det tyckte jag var så roligt. För det fanns inga gummibiblar för 30 år sedan. Och då sa jag till min fru så här, det fanns inga gummibiblar för 30 år sedan.
Som att det var hennes fel. Någon
måste få höra detta. Och det där var lite nördigt.
Men det är väl så. Det är precis som man det finns någon, jag har mest sett det på Facebook. Det är någon seriegrej där du tar in en expert som bryter ner olika filmhändelser. Alltså det kan vara någon så här från någon högt uppsatt supermilitär från flygvapnet. Och så får han eller hon titta på flygvapenscener och bryta ner. Så kan det vara någon navy, någon dykare så här, så bara okej. Ja, men den händelsen skulle möjligtvis kanske kunna hända, men inte alla de här händelserna. Nej, alltså, jag fattar. Och att det där skulle slå ihjäl dig och så här, det blir ju mer extremt roligare än om det skulle vara en präst som sitter och bryter ner, såklart. Men och också här, vet, spioner, och det har varit så här, någon för detta, det var i och för sig väldigt spännande, för detta maffia medlem som hoppade av och kallade, och så hade det gått ganska, och då tittade på sådana filmer så här, ja, de här var, det här är faktiskt väldigt verklighetsroligt här, inte. Men det är klart att här har man ju tagit alla bitarna och lagt så.
Det är bara för att vi känner till den här miljön. Jag tänker att jag har ju inte reagerat så mycket på hur åklagarna och polisen i den här serien jobbar.
Nej, för det vet du ingenting om.
Och det är säkert otroligt osannolikt det mesta av det de gör. För om det som det är i dem, jag har förstått att typ tunna blå linjen som jag har sett otroligt lite av, att det ändå är en realistisk.
Ja, det har man ju hört.
Och jag har sett någon annan. Men de här vanliga som när en åklagare plötsligt snavar över lik hela tiden när hon är ute och joggar och så här, det är ju redan där är det ju orimligt. Nej,
eller de här små orterna, så bara, det kan inte finnas några folk kvar.
Nej, just det brukar man alltid säga. Man ska inte vilja bo i Midsommar, för där finns, mördas man ju hela tiden. Eller Sandhamn.
Som är väldigt litet också. Så bara,
ja, precis. Eller Maria Langs Nora, eller Skoga som det heter där. De dör ju hela tiden där. Och
Nej, men alltså så här, och om vi ska vara lite mer seriösa, så är det klart att det här försiggår. Och då kan vi dra en parallell till det vi pratade om med pendeltåget. Det handlar ju om säkerhet. Vi har ju välsignelsen att vi har så mycket, mycket konfaledare. Hade vi inte haft det, hade vi åkt fler personal, hade vi fått jobb på ett annat sätt. Men vi är ju bara, ofta är det du och jag, sen har vi inte helt 25 det. Stycken då som är med och lagar mat och är ledare. Och det är därför det blir säkert. Skulle vi bara vara en handfull vuxna, det går inte att hålla koll. Alltså, nej, det skulle kunna ske mycket mer saker. Och där skulle jag, vi pratade om för några veckor sedan, du tog upp så här, men skulle du, de som från Umeå som ställde in sitt konfaläge till Stockholm, för att de hade så stökig grupp, det kändes inte tryggt. Och då pratade vi om att så här, men åka till en stad är något annat än på en gård och lite sådär. Men där finns det verkligen något. På lägret jag ska ha i sommar, så hade jag haft en hel del avhopp. Och då var det så här, nu får jag börja kriga lite för att hitta andra. Jag fattar ju det, nu måste jag börja ta tag i det. Jag har bara inte gjort det. Men någonstans såhär, men okej, vad går min smärtgräns? Vad känner jag mig inte, vi är inte där än liksom. Men vad går faktiskt min smärtgräns för att säga så här, jag vill inte åka på det här. För den finns ju någonstans.
Ja, det måste liksom. Du ju göra.
För hos oss är det ju, det är viktigt i alla församlingar, men hos oss kanske det är extra viktigt med säker och trygg. Vi har jobbat väldigt mycket med det. Och framförallt med våra läger liksom. Och vad går gränsen för att det inte känns tryggt? Och nu är jag så pass erfaren gammal och som position att jag skulle utan tvekan kunna säga, det här gör inte jag. Men det hade jag inte gjort, framförallt alltså inte för 10 år sedan och inte för 15 år sedan. Då hade man ju såhär, nej men det här fixar vi såhär, för man vill visa framfötterna. Jag fixar det. Vad som helst liksom. Men där blir mycket mer ödmjuk, att skulle det inte kännas bra, då får vi antingen liksom, då får vi lösa det. Ta i med ekonomiska, köpa in lite folk. Eller så får vi hitta en annan lösning. Det är ingen, och det är ganska, jag var glad att jag kommit till den insikten, att det är inte så viktigt är fel ord, men jag har kommit någonstans att, nej, men det här känns gräns, sagt, det känns inte bra liksom. För att det här börjar bli en år sedan, men vi hade någon som jobbade här som blev uthyrd till en annan konfalläger som ansvarig. Och var såna läger som det var en kombination av någonting och konfirmation. Alltså det kan ju vara så, du vet, tennis, seglar, så. Väldigt dyra varianter ofta.
Det brukar ju vara
Och då så här, och de ledarna som var med i det sammanhanget var ju inte från kyrkan utan från det andra. Och du har det här lägret och så köper du in konfa. Så att de som åkte på det där som personal fick ju bra betalt. Det var därför de fortsatte göra det. Det var väldigt bra betalt. Men då var det så här, men så fort hela förmiddagarna då var det konfa. Och då var inte ledarna med, för då hade de suttit uppe på kvällen och haft sin, då hade en egen bar. Och sen tar de vid och gör den här aktiviteterna efter lunch, och då är det det. Alltså vi förstår, det blir ingen
låter förfärligt.
Det låter vidrigt och det ska vara en stor säck med pengar för att det skulle göra en sån sak. Men jag tror ibland så här, du har inte förutsättningarna, men ändå måste du göra det, så får du bara be och hoppas att det blir bra. Alltså det kan jag prata med kollegor som kanske jobbar i innerstan. där det är så här konstigt geografiskt. Det är små församlingar, det är stort men det är få tillhöriga, ja, du har inte bla bla bla. Precis. Och de har en grupp och så här, bara för att få ihop en grupp så måste du åka på ett utlandsalternativ.
Ja,
du kanske inte vill det. Och så åker jag, det blir... Ja, så här, det går ju bra liksom. Men ja, vi är väldigt välsignade, så ska jag säga.
Ja,
och jag
tror att
det är lätt att det kan ske mycket skit liksom.
Mm, mm.
Som är, ja. Ja, men vad spännande. Nu vart det ett långt sidospår. Men,
ja, nej, men det var lite det jag tänkte. Ja, för ja. Att det är just innehållet i deckare, ja. Kanske vi inte ska... då ska vi se här då. Ja, men det här är lite roligt. Det låter så mycket som sånt som vi inte skulle vilja göra, du och jag.
Ja, vad kul.
Det finns en
det är kul att andra gör det.
Ja, precis. Det här är en insändare från en kommunister i Kyrkans Tidning. Bli missionär på hemmaplan. Hälsa med Kristus är uppstånden, står det.
Aha.
Orden är en bekännelse om välsignelse för den som säger och hör dem. Vi hälsar gärna på varandra. Till påsken säger vi glad påsk. Återstår uppståndelsehändelsen som ofta överraskar något. Våra ord till någon annan kan nu vara guld värda. Inte minst om vi går utanför vår trygghetszon och säger orden till någon vi passerar på gatan. Kristus är uppstånden. Orden är bekännelse och välsignelse. Varför behövs detta? Människan är en tom grav utan Herren i sitt liv, står det.
Mm.
Och jag vill inte... Jag är inte ute efter att raljera egentligen. Det är bara att för mig är det så otroligt främmande att jag skulle komma på... Ja, men jag går in och handlar på ICA Älmsta och säger till kassörskan, Kristus är uppstånden. Mm. Och då ska ju hon helst svara, ja, han är sannoliken uppstånden, och då ska vi ha en mening med det. Men även om hon inte gör det, säger jag hej på dig också, skulle hon väl säga, eller något, jag vet inte. Men alltså, det är verkligen, ja, absolut, om man gör det här, men för mig är det otroligt obekvämt. Jag skulle verkligen inte kunna göra det, och det känns som att jag inte heller skulle.
Nej, verkligen inte. Men vi ska komma tillbaka till det, jag drar ett sidospår.
Ja.
Jag kollar just nu på en serie som heter Fauda. Det är rent av kaos. Det handlar om Israel och Palestina.
Okay.
Och så följer man en israelisk underrättelsetjänst som utgör sig för att vara palestinier. Och det är så mycket våld och annat. Men alla alltså språkbruket är ju Gud välsigne dig. Ja, Gud välsigne dig. Var femte mening så önskar man varandra Guds välsignelse.
Ja, ja.
Här är det ju då muslimer och judar som är i konflikt liksom.
Ja.
Men om jag bortser från våldet och så är det ett väldigt vackert sätt att hälsa på din nästa.
Mm, mm,
och det är ju så man gör. Det är ju inte ens ett hej, utan Gud välsigne dig.
Just det.
Så att hade vi haft ett sånt som kultur,
ja.
Så hade vi också gjort det med glädje. Ja, absolut, så det handlar ju, det vi landar i, det handlar ju om att det blir så främmande för oss.
Mm.
Vi gör ju inte ens vi kristna.
Nej, precis. Så. Alltså jag tänker i kyrkan i påskas, ja det är okej, då är själva i gudstjänsten så börjar vi kanske med Kristus är uppstånden. Men vi skulle ju aldrig hälsa på varandra vid kyrkkaffet på det sättet sen.
Nej.
Kristus är uppstånden. Ja, han är sannolikt uppstånden. Det händer ju inte.
För att det är så främmande för oss. Vilket är, det blir väldigt, dels är det ju väldigt fint att få önska någon Guds välsignelse.
Ja, absolut.
Men det blir också väldigt vackert språkligt om man skulle ha mer med det. Men det är klart inte.
Men i USA, går runt på... man hör presidenten, han kör ju också
God bless.
God bless you. Eller God bless America. Och det är ju...
Och det är oss närmare. Alltså, på USA... vi blir så smittade av amerikansk kultur och annat, så det skulle ju kunna, men just den delen är så långt bort.
Tänk för att Ulf Kristersson skulle avsluta sina tal Gud välsigne Sverige. Inte ens Ebba Busch skulle kunna göra det.
Nej. Så att, som representerar Kristna
för KD menar jag då. så inte hon.
Nej, men det är ju fortfarande så här att det kommer upp ibland när något program återblickar Carolas jag ska inte säga utspel, för det är helt fel. Carolas sägning där för 30 år sedan om att Gud har varit med.
Ja,
den kommer ju ibland när det är något tillbakablickar, ja, och lyfter, ja, upp någonting.
Det, så. Som en udda fågel.
Ja, men så liksom, på något sätt.
Och det är ju så också, så fort man talar om Carola, gärna i negativa ordalag, ja, så måste man absolut också ta upp hennes tro. Liksom, ja, att ja, hon, ja, är och hycklare och vad det nu kan vara för någonting, ja, när man säger om henne som är negativt.
Ja.
Så att det där är ju så, det där är ju, ja, men vi har väl ingen, jag skulle vara ärkebiskopen då, men annars har vi ju ingen offentlig person som på så vis liksom,
nej, jag skulle säga
sin tro. Liksom.
Gud välsigne Sverige.
Så det som inte skulle, det som skulle säga det, men också att vi som hela tiden kopplas till sin tro. Nu när man skriver illa om den nuvarande regeringen så tar man gärna upp Ebba Busch, hon kan ju inte vara kristen eftersom hon bla bla bla. Så det är ju så, men det har ju inte med hennes personliga tro egentligen att göra, utan att hon leder det partiet. Och i övrigt, nej, jag kan inte komma på någon direkt som liksom,
nej,
är självklart kopplat till tro.
Nej. Det är jäkligt svårt det där faktiskt. För vi pratade för massa år sedan, nej, många år sedan i podden, så läste vi om källarkyrkor i Syrien, tror jag det var.
Ja.
Och att de liksom då, när vi läste, äntligen får de komma ur källan och fira gudstjänst. Det var någonting sådär. Och då pratade vi ju så här, att vi tyckte det var så, men tänk att vi är så fria här liksom.
Ja.
Och det är vi ju, vi får fira gudstjänst så mycket vi vill. Och våra kyrkor i Pampia, de syns och så här.
Mm.
Men ingen jämförelse i övrigt, men det finns ju någonting där. Alltså, vi får gärna vara kyrka i kyrkan, men inte utanför kyrkan.
Nej, just det. Nej,
i vårt samhälle, liksom. För då blir du lätt lite galen. Sen finns det ju också en stor andlig längtan i vårt land som fylls av massa skit.
Ja,
liksom.
Just det. Ja,
så att det är ju...
Som kyrkan misslyckas med att fylla, så att säga. Så
ja,
så är det,
ja. Så man fyller det där tomrummet med någonting. Det är ett tomrum som man fyller med någonting annat, liksom.
Ja.
Och,
man vill att det ska finnas någonting mer.
Ja, liksom, men precis.
Det kunna vara,
precis.
Ja, det där med kyrkan och Gud på moln, det tror jag inte.
Nej,
på, liksom.
Precis.
Så, ja, men visst.
Och det blir någon form av nyandlighet istället.
Ja,
nej, jag
det
vet
blir
inte.
Det. Ja, spöktro och vad det kan vara för någonting.
Som är väldigt poppis. Jockeboy
som är ute och jagar spöken. Och så.
Som är väldigt poppis, liksom. Liksom.
Ja, ja,
som
ja,
är någonting. Folk kanske, jag tror att många tittar på det och bara, nej, trams. Men många tittar också, det är någonting kittlande, liksom.
Ja,
det finns,
ja,
någonting
just
där.
Just
det är någonting som saknas. Så att, nej, det här känns ju väldigt främmande. Men det skulle kännas väldigt fint så,
ja, ja,
om vi kom dit som samhälle liksom.
Att man verkligen kunde, ja, men, och det är väl det där egentligen, det som kokar ner till allting är väl det, just att hur har vi rätt att uttrycka vår tro som vi själva vill, alltså det, man talar ju, så det här har vi också varit inne på förut, men religionsfrihet nu, jag tycker att det har blivit med allt mer frihet från religion.
Överhuvudtaget, ja.
Ja, men medan det egentligen ju betyder att vi har frihet till religion.
Ja.
Alltså att vi har frihet att utöva vår religion. Sen betyder inte det att alla måste omfattas av det. Att vi har liksom rätt att göra vad som helst. Men vi har frihet att ha vår egen religion. Vi har frihet att tillhöra en kyrka och så vidare.
Ja.
Medan man nu som sagt har... Det finns religionfrihet, så vi ska inte behöva höra om Gud i skolan. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Så att, och det är ju... Ja, från vår synvinkel är det ju sorgligt.
Ja.
Så, för jag har inga problem med att höra liksom, muslimer uttala sin tro. Eller det är inga konstigheter med det. Liksom. De tror,
nej, och
tror
inte tvärtom inte heller. Utan oftast då när det har varit något i kyrkan, så men tänk på de muslimska barnen. Fast det är ju inte muslimer
som
säger
de
det,
som
utan humanister eller de som inte tycker att kyrkan ska finnas alls.
Precis.
Men det vore intressant att se någon... Jag vet inte, man skulle kunna se en graf hur religionskunskapen har förändrats sen när du gick i skolan.
Ja,
eller
ja,
ytterligare en generation.
Ja,
liksom,
det. Ja.
När det var psalmsång på morgon och annat till hur det ser ut idag. Där det är väldigt så rent, och det ska väl skolan vara i och för sig då, faktabaserat.
Mm, mm.
Kristendomen, och sen är det 7 punkter, och sen är det islam.
Ja, så här tror man i kristendomen, så här tror man i islam,
ja,
och så vidare. Jag tror att det var väl så sent som på 60-talet, man fortfarande hade morgonbön och psalmsång och så i skolan på morgonen, så morgonsamlingar och så. Så att det är ju inte 100 år sedan.
Nej.
Hyfsat nära, om man säger, i tiden.
Men precis.
Så att,
det är ingen positiv utveckling.
Nej, det är det inte. Men som sagt, återigen, jag var inte ute efter att raljera, utan bara,
och det har vi inte gjort
heller. Nej, det har vi inte gjort, utan hur obekvämt det skulle kännas för mig.
Ja.
Det beror ju som sagt på att...
På det kulturella.
För är man allt för kristen så ses man som lite udda.
Ja.
Om man är för tydlig med att man är troende. Så. På något vis så... Nej, jag vet inte. Det fanns någon så här... en sån här meme, eller meme, från Star Trek. Det finns någon sån här Star Trek memes. Och då var det två stycken, strunt samma, ingen intresserad. Två stycken som stod och pratade med varandra och så här, ser du de här aliens som kommer där ute, vad vet du om dem? Jag vet bara att de inte är veganer. Och så, hur kan du veta det? Ja, de har inte sagt det än på 5 minuter. Ja. Och det är lite grann sådär med kristendom också. Så här, om den som är allt för tydlig och är snabb. Okej, okay, nu har jag pratat i 5 minuter. Nu måste jag säga Jesus. Ja, så här. Ja. Det blir en sån blir obekväm i sociala sammanhang. Så. Även om den har ju sin rätt att göra det. Men ja, det är någon sorts balansgång där. Och den skulle kanske gå ut och säga Kristus är uppstånden till kassörskan. Mm. Men skulle ju knappast få någon den reaktion tillbaka.
Nej. Liksom, så. Nej, för jag funderar alltid på vad man vill... vad man tror ska, att man ska uppnå. Ja. Jag rör mig ganska ofta ändå runt Drottninggatan. Mm. Och liksom precis där för några år sedan när bilen körde in. Den avslutade ju sin vansinnesfärd in i Åhléns på hörnet. Och där, typ där då, så står det alltid när jag går i alla fall. Mm. Någon som predikar om Jesus på engelska. Okay. I en sån... Handmick och så en låda. Men typ så. Ja. Och då tänker jag så här. Alltså ibland stannar jag 10 sekunder för att se. Vad är det här? Mm. Så vad det sägs. Och sen är det så burkigt just, man hör inte. Men vad tänker man att man ska uppnå?
Ja,
är det att synas då? Och då har någon fått en... just det, någon sa något om Jesus. Jag vet inte. Jag skulle faktiskt på riktigt vilja prata med någon som gör de här sakerna. Det är likadant här utanför vårt centrum, så ibland så står det en person som du och jag vet vem det är och predikar. Nu var det ett tag sedan, ofta på engelska också med Bibel, precis vid centrumingången. Och då tänker jag också här, vad vill du uppnå? Liksom? Ja, vad är målet? Ja, men det står ju, gå ut och göra allt folk till lärjungar. Men är det man tänker att man gör där?
Ja, nej,
att
precis.
Folk ska komma där, så du vet, typ, mitt i din stress... det här jag kom till någon omvändelse eller ett insikt eller vad 17 du vet,
det är svårt det, men ja nej, jag vet att vi har pratat om det här också tidigare och det är just exakt så vad är det man vill, vad är det man tror, och det är likadant alltså att vi hälsar varandra i kyrkan på påsken med Kristus är uppstånden är en självklarhet och jag tycker det är vackert, det är fantastiskt liksom, att få göra det, men därifrån till att ta det ut bland folk som är för det första inte intresserade, för andra inte förberedda, för det tredje inte invigda. Alltså, vad är poängen? Liksom?
Det finns en annan grupp människor som också rör sig ofta upp och ner på Drottninggatan, och det är Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama.
Ja, det var bra, bra tolkat. Och de får ganska mycket crowd, för där, dels är de så otroligt glada.
Ja, just det. Och orange är de redan fortfarande, eller? Ja.
Ja, många är orangea, men inte alla. De syns tydligt och de har sina små symboler och glappar och så här. Och, så de brukar jag stanna lite längre och titta på, för där blir jag så glad. Jag förstår inte mer i budskap, men för det är ju bara den här frasen, hör ju jag, det kanske är någon mer som kommer. Men där blir i alla fall lite folk, för att det blir någon glädje.
Ja,
lite folkfest. Ja, precis.
Det är det sällan i kyrkan.
Nej. Sen är det så här också, jag ska inte nämna namn, jag kan göra det till dig när vi har tryckt på offsen. Det är en av de här som alltid är med och dansar. Det ser ut som en person du och jag känner om 30 år. Så jag brukar ta en bild på den här mannen och skicka då till den här lite yngre mannen. Det här är du om 30 år. Jag vet inte hur många bilder han har fått på sin lika sin gubbe.
Gubbelgångare.
Ja, vi släpper det. Har du vi tar någonting med.
Ja, vi tar en till sak. Den här podden uppkom ju i frågan, vad ska kyrkan göra?
Ja.
Nu är det klart, församlingen får starta en vårdcentral. Fagersta pastorat har nu fått klartecken att starta en vårdcentral. Det nya bolaget blir det femte i raden som pastoratet har, och kyrkoherde Henrik Rydberg tycker att fler borde gå i församlingens fotspår. Man ansöker om att få starta en vårdcentral. Det skulle bli den första församlingen. Och nu har de fått klartecken. De vill göra något bra för folk. Kyrkoherden säger att det är naturligt att en församling bedriver sjukvård. Att Svenska kyrkan genom kollekt utbildar i sjukvård och startar sjukhus i andra länder. Jag tycker fler församlingar ska göra det. Vi vill göra någonting som är bra för folk. De bedriver också grundskola, förskola, behandlingshem, konferensanläggning, lunchservering och begravningsbyrå, står det här.
Mm.
Vi är på gång med att rekrytera personal, 15-20 personer, så planen är att starta i september. Mm.
Står det läste du någonting om det, så att det fanns ett behov på bygden?
Ja, det står att de har en vårdcentral som redan finns där och den har fått kritik av boende på bygden. Ja. Mm. Men han säger att det inte är därför vi
startar. Nej. Men det så, finns ju någonting
det
där.
Finns någonting, ja, sånt.
Jag
bläddrar så här, det är väl inte första april när jag går på en lur, men det är det alltså inte så vitt jag kan se. Utan det är på riktigt.
Ja, och jag berättade för länge sedan, men jag träffade på någon ledarskapsutbildning, så träffade jag en rektor för en förskola som var rektor på Gotland. Alltså det var en kyrklig sammanhang.
Mm.
Och så liksom vid någon paus där frågade jag så här, men hur mycket kyrka är det på förskolan? Nej, men det är ju ingenting, men det fanns ett behov på bygden, därför tog vi ansvaret liksom.
Ja, ja.
Och egentligen ingen värdering där, utan jag var bara nyfiken, för jag misstänker att det ofta är så.
Mm.
Den här vårdcentralen alltså,
jag tror inte att man säger kryssas i uppstånden till varandra när doktorn kommer liksom.
Alltså, sen kanske det finns ett tydligare och mer andagsrum. Alltså det kanske finns sådana saker att det ändå syns liksom, att det är säkert loggan, så det kommer ju synas liksom.
Absolut. Jag har ingen aning.
Nej,
men kors finns det ju ofta.
Men vad vill jag säga med det? Nej, men så att jag tänker att det finns säkert ett behov. Och jag tycker, vi har ju svängt i frågan när de här började komma, för så länge vi hållit på med podden att det var helt främmande när vi började. Mm. Nu är det ju inte det längre.
Nej.
Och jag har svängt och tycker, är det någonting som är kyrkan nära och det kan ju liksom ge pengar tillbaks till grundliga verksamheten, kör.
Mm, mm.
Så länge det är rent mjöl i påsen och korten på borden och allting. Så här.
Ja.
Och det är klart, vi har ju byggt kyrkor i svenska missionärer och åkt till länder och byggt sjukhus och skolor och sådär hur länge som helst.
Ja.
Så varför inte göra det här?
Mm,
jag har egentligen inget emot det.
Nej,
spännande.
Det är, ja, absolut. Som sagt, vi lever i en ny verklighet som bara på dem.
På men
de
det är klart.
Åren vi gjort på
absolut.
Har förändrats. Så att säga.
Men det är klart, har man fem bolag, alltså nu bara riffar jag som gör allt. Har man fem bolag, då gäller att man får inte glömma bort den grundläggande uppgiften bara.
Nej,
och bli för liksom, brist på annat ord, berusad av kanske framgången i de här bolagen.
Ja,
utan det ska ju vara då tydligt att ni ägnar er åt den här verksamheten, alltså våra bolag.
Mm.
Och vi bedriver så att inte det får så här, titta vad framgångsrika vi är, men jag gör ju inte något av den grundläggande uppgiften.
Nej, precis.
Ja, det kommer de göra, de kommer ju ha dem minimum, men alltså att man hamnar på
men
minimum.
Men visst, för det är ju det min möjliga invändning också är där, liksom hur mycket, för kyrkan kan ju göra massa saker, det här är väl inte egentligen inte en självklar del, tänker jag. Sjukvård, även om nu Jesus botade sjuka och kallades den store läkaren, så är det kanske inte det i första hand som kyrkan gör.
Nej.
Men som sagt, vi lever i en ny tillvaro.
Ja.
Vi behöver få in pengar till kyrkan. Och det här är ju en sak som ändå, som du säger, som ändå kan gå in under kyrkans tak. Liksom. Det är inte... Inte vet jag, det är inte ölförsäljning eller inte vet jag, cigarettproduktion. Utan det här
nej, och man kan ju lösa det så här också att det behöver ju inte vara, så är det säkert. Eller jag vet inte, men jag kan tänka mig att det inte är kyrkoherden som blir ansvarig, utan det är ett avknoppat bolag under paraplyt som på något sätt kommer väl upp på kyrkoråd. Det där vore faktiskt intressant att veta hur det går till rent strukturellt.
Ja,
liksom.
just det.
För jag förstår, har man några små bolag inom sin församling, du har en blomsterkiosken som ligger, om vi har ju två blomsterkiosker som inte är våra, men de ligger på vår mark. Så att säga. Skulle vi bedriva dem och någonting lite annat? Så här? Det skulle kunna ingå i närmare liksom.
Men
har man fem lite större bolag, då måste det formen se ut på något sätt. Men det vet vi ingenting om, så det får vi släppa. Vad ska vi sjunga idag?
Vi kan läsa också. Vi kan börja med att konstatera att det är tredje söndagen i påsktiden.
Ja, men det här är ju den fina trean.
Den trean. Och rubriken är Den gode herden. Vilket gör att man ibland säger den gode herdens söndag. Kring den här söndagen. Om den här söndagen. Jag läser ur Farbror Johannes evangelium, en liten som en kollega till mig alltid säger, Sankt Johannes.
Jag har
en liten gummisandbok, ja, och den fanns inte för 30 år sedan. Nej. Men när jag tittade här in i detta rum idag så var det den enda jag hittade. Ja. Som tur är så har jag glasögonen på
mig. Det var bra det, för jag ser inte vad det står.
Ja. Nej, det hade inte jag heller gjort, kan jag säga. Jag har knappt sett psalmboken om jag inte hade haft de här glasögonen på mig. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa: "Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias så säg det öppet." Jesus svarade: "Jag har sagt er det, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett." Bara helt orelevant eller irrelevant så var det var första gången på alla gånger jag har läst den här texten som jag hade reagerat på att det är vinter.
Mm. Det var där jag fastnade, där jag var, för jag började tänka så här.
Okej, det var vinter så Jesus också. Han gick omkring i moonboots där.
Eller? Ja, det gjorde han nog inte. Men jag började glida iväg tanken. Tänk om Jesus hade åkt getts ut på en missionstur liksom till Norden då.
Ja, ja,
det tog ju lång tid innan då var det ju Asa här. Men om Jesus hade kommit redan då och då iklädd, för jag har ju tittat en del vikingaserier.
Ja.
Och han kommer i någon björnfäll. Ja. Och förhålla sig varm. Det var en konstig bild att få upp.
Ja, just det, Jesus i björnfäll. Ja.
Nu, jag vet inte, jag har lite dålig koll på klimatet vintertid i hans område. Men
de säger, brukar ju säga att det i alla fall är för kallt på vintern för att det ska kunna ligga herdar ute och vakta sina
får. Nattetid, ja, precis.
Nattetid. Mm. Så, men jag vet såklart inte heller det här. Men det är det enda jag reagerar på. För jag brukar säga att det kan inte stämma den här historien om när Jesus föddes där, för att man låg inte ute på natten
och vaktade
får då, just det. På vintern. Så att,
Ja.
Men nej, jag vet inte. Och nu tog jag av mig glasen, jag ser ingenting.
Jag fastnade helt på det. Såg Jesus komma i björnfäll och hur det skulle vara för honom att predika i ett snölandskap. Det var hans reaktion då. Och han landade med sina lärjungar i Malmö.
Det är kallt här, säger
jag. Det är snö, vad är det här?
Det har jag aldrig talat om.
Ja, förlåt.
Är det manna från himlen? Nej, det är snö.
Ja, det var dumt för mig. Men ibland fastnar man i någonting.
Också, jag fick den andra barnsliga reflektionen. Nu förstör vi ju hela andakten. Ja. Men då omringade judarna honom. Mm. Jag får liksom så här skolgårdkänsla. Ja. Så här, hur länge ska de hålla oss? Hur länge ska de hålla oss i ovisshet? I ovisshet?
Det
nu.
Men kan du säga något teologiskt bara så kan jag säga något.
Mina får lyssna till min röst, jag känner. Alltså han talar ju om sitt eget folk här.
Ja.
Och det här är ju då hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias så säg det öppet. Ja. Jag har sagt det, men ni tror inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig.
Ja.
Ni tror inte därför att ni inte hör till mina får. De är invigda, som han kallar för fåren här, är ju de som förstår och hör. Och jag tänker, så jag brukar säga det till konfirmanderna, och det kanske inte, alltså teologiskt är det kanske inte helt riktigt, men jag brukar ändå säga det att tack för att Jesus ändrade sig med den här inställningen att han talar bara till sitt eget folk, tack för det så har vi kyrkan.
Ja.
För att annars hade ju det blivit en liten lokal företeelse runt omkring Jerusalem. Mm. Så. Men eller ja, det blir kanske större än så,
men
inte vi, du och jag hade inte stått där och varit kristna i alla fall. Och för det finns ju också en text om hur Jesus möter någon syrisk fenikisk kvinna och hon säger att hjälp mig, och han säger att det handlar om att han vänder sig bara till sitt eget folk.
Ja.
Det är det här med smulorna på bordet och hundarna äter smulorna, säger hon. Och då säger han, för den sakens skull ska du få det du önskar.
Ja.
Och då är det ju liksom tydligt, tycker jag, att Jesus ändrar sig här. Okej, jag kom visserligen till judiska folk, men du har visat en sån tro så att jag vänder mig till dig också. Ja. Samma vis som han säger till en romersk officerare där vid något tillfälle, som har en, är det en son eller dotter som Jesus ska hjälpa. Men du behöver inte komma hem till mig, det är inte värt att du kommer under mitt tak, men du bara säger några ord så blir de frisk.
Ja.
Och då säger Jesus, för att det här, sån här stor tro har jag inte funnits hos någon i mitt eget folk. Liksom. Och samma där, han vänder sig till någon som egentligen inte hör dit Och tack för att han gör det, säger jag, så finns kyrkan idag. Sen kan man diskutera det, men det tänker jag inte göra. Utan jag menar att det är så.
Mm.
Ja. Vi ska sjunga lite här. Nu tänkte jag ta och sjunga en sång som heter Kristus vandrar bland oss än. Och har psalm nummer 40. Kristus vandrar bland oss än, syndare så sorgsnas vän. Stannar där en människoröst, ber om läkedom och tröst. Den som beder innerlig, Davids son förbarma dig, och sin nöd till Jesus bär, skall förnimma vem han är. Onda makters överman, frälsaren som vill och kan, lösa oss ur dödens band med sin kärleks starka hand. Kristus lever där han går, blommar evighetens vår. Jublande förnimmer vi, undrens tid är ej förbi.
Tack för det, Kjell, och tack. Svenska kyrkan i Sollentuna, Svensk kommunikationsenhet, för att ni hjälper oss med detta. Hörrni, kära lyssnare, nästa vecka, om allt går som det ska, då har vi en gäst med.
Ja, det har vi.
Det blir roligt.
Det blir roligt, för det var ett tag sedan.
Det var ett tag sedan.
Jag minns inte riktigt när det var, men det var ett tag sedan.
Då ska vi ta oss neråt.
Grilla.
Ja, och gräva.
Grilla och gräva.
Yes, det var en liten hint. Hörrni, ha det så bra. Ses vi i kyrkan.
Kyling!